Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Snutsnack. Idag heter min gäst Stefan och han har jobbat bland annat på den nationella insatsstyrkan. Vad gör den styrkan? Vad får man för utbildning? Ja, Stefan kommer berätta lite kring det. Livepodden har jag pushat mycket för, men vi är nu i coronatider så det är lite skakigt om den blir av eller inte. Men håll dig uppdaterad på Snutsnacks Facebook-sida eller på Instagram. Ja, coronatider som sagt, var extra försiktiga, tvätta händerna, kör inga high fives, umgås inte för mycket med de äldre nära och kära. Var helt enkelt försiktiga där ute och ha en trevlig lyssning.
1310 kom. 1310 Odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra, klart slut.
Varmt välkommen till Snutsnack, Stefan.
Tack, tack.
Äntligen får vi väl säga. Vi har ju kommunicerat fram och tillbaka. Så, ja, det är halva räcker kanske inte.
Nej, det räcker nog inte. Det var svårare än vad vi trodde det här var att få till det här.
Men du är en busy man som har jobbat som polis tidigare, men idag jobbar med, inte helt ovanligt, med säkerhet.
Nej, precis. Jag slutade 2016. Från polisen och har sedan dess jobbat som säkerhetskonsult, säkerhetsrådgivare.
Just det. Ja, jag vet att du har jobbat på en del spännande avdelningar. Vi kommer väl till det, men hur kom tanken om att börja jobba som polis överhuvudtaget?
Ja, jag funderat lite grann på det, för jag vet ju sedan tidigare avsnitt att du ställer den frågan, så det är klart att jag liksom har funderat mycket på det också. Enkelt sett kan man väl säga som så att tanken där och då, 20 år gammal, nymuckad från lumpen, fanns inte mycket tankar på vad ska jag göra utav mitt liv. Betald utbildning, bli polis, ungefär så. Du kommer ihåg själv att det var den här kampanjen tunnelbanan, liksom lite frän kampanj tunnelbanan, sök polishögskolan, och så gick det parallellt någon tv-serie också.
Just det, gjorde
med några av mina kommande kollegor i spetsen där när vi gick på polishögskolan. Gjorde det bra, det påverkade mig lite grann, så jag sökte polishögskolan då direkt efter lumpen. Men tittar man tillbaks lite grann, så bara året innan när jag gjorde värnplikten, så märkte jag ju att jag gillade ju att leda människor, och det har jag tittat ännu längre tillbaka, så gillar jag att leda och påverka människor. Jag har varit på idrottsvärlden, spelat fotboll mycket, och jag hamnade i de här situationerna där jag fick leda andra, kanske mycket på grund av att jag hade mycket åsikter om allting, hur det skulle vara då, snarare än att det kanske var en god.
Var du kompanibefäl?
Jag var någon form av gruppchef.
Ja.
Men den delen gillar jag, att påverka, på vara med och påverka, så kan man säga. Och det är väl egentligen det som, kombinerat med att jag har ett ganska stort hjärta, tror jag, som gjorde att jag blev polis. Sen var det inte så jäkla genomtänkt. Jag har inte drömt sedan barnsben att
polis ska bli. Liksom. Nej, det fanns ingen sån dröm.
Nej, jag har ingen poliser i släkten. Jag har liksom inte haft någon kontakt med polisen under uppväxten, om man får säga så. Utan något perspektiv. Så det fanns liksom inte i min värld på det viset. Det är snarare mina beteenden som tog mig in mot att jobba in i polisen, tycker jag. Och det ångrar jag. Jag gjorde 25 år i polisen. Och skulle nog kunna tänkt mig gjort 25 till, tänkte jag säga. Om utmaningarna bara fanns. Liksom.
Just det. Vi ska komma till det såklart. Men det är ju, på något sätt så känner jag igen det där om utmaningar, att det finns ju, när man har jobbat så pass länge i myndighet som polismyndigheten och det speciella yrket som polisyrket är, så finns det någon utmaning för arbetsgivaren där att inte tappa driftiga människor till andra branscher, vilket vi har sett ganska mycket just i Snutsnack faktiskt.
Ja, men eller hur, du har ju intervjuat många utav liksom med lång erfarenhet som har valt att sluta. Jag tycker inte det är speciellt konstigt heller. Det är klart att det är en utmaning för polisen att behålla den den kompetensen givetvis. Men någonstans går ju den gränsen också där man vill gå vidare, och det är individen som måste få utvecklas i en ny riktning. Och det är ett jättestort steg att kliva ur om man känner sig väldigt polisiär, om man får kalla så. Saknar det varenda dag fortfarande, som jag brukar säga. Men successivt så börjar man förlika sig med det. Mm. Och det är ju, tycker jag, är snart 50 och en förmån att få liksom utvecklas i andra branscher, marknader med nya yrken, kan man säga. Säkerhetskonsult, säkerhetsrådgivare eller vad jag kallar mig idag är väl en sak, men att driva företag, träffa helt andra typer utav människor och vägleda och guida dem i frågor som jag känner mig trygg i.
Mm.
Helt fantastiskt.
Hade du blivit hade du blivit liksom förstatligad? Jag menar, för det är en sak att jobba inom en statlig myndighet och sen komma ut på den fria marknaden. Kände du att du var lite förstatligad när du kom ut liksom? Eller kunde du bara börja bränna på som vilken entreprenör som helst?
Ja, det är en jättebra fråga, och det är klart att 25 år i statens tjänst, det är klart att man blir lite myndighetifierad, får man kalla det så, med allt vad det innebär. Men jag tror ändå att jag har haft förmågan att vara rannsakande och försökt nyfiken och förstå nycklarna framåt, vad den må vara, hela tiden. Så att jag har nog under resans gång reflekterat mycket och varit rätt förberedd. Så.
Mm.
Och sen är jag vågar påstå att jag har någon form av både inre drivkraft men också en prestationsångest som är rätt skön, som tvingade mig in i en roll ganska så snabbt. Jag var tvungen att lära mig det här.
Mm.
Och framförallt om jag tar lön av någon så måste jag också dra in pengar, som det då handlade om, och lära mig det affärsmässiga i det. Så att jag tycker den övergången gick väl ganska smidigt ändå. Och sen så kan vi säga att en stor del av slutet av min karriär så var jag ju på en väldigt, väldigt poliskarriär. Alltså var jag på en väldigt, väldigt speciell avdelning, nationella insatsstyrkan då. Som leds och drivs lite speciellt, kan man väl säga då. Mm.
När du var klar på skolan, vad hade du för målbild? Vad ville du göra som polis då?
Samma sak som ungefär som när jag sökte, kan jag säga. Det hade väl egentligen ingen plan. Du vet, på den tiden, jag gick i skolan 92, då var man ju anställd av myndigheten, kan man säga, eller lokalmyndigheten, Roslagen.
Roslagen,
jag bodde ute i Täby.
Okay.
Och då blev jag anställd av Täbypolisen, och det var kanon. Jag kände till Täby, jag var uppvuxen där, och det var klart att fan, du kommer få ingripa mot dina gamla polare och så vidare. Nej, det såg jag inte som ett dugg problem. Jag har bra relation med alla där ute, det var min uppfattning, och mycket riktigt var det ju så.
Mm.
Klart man sprang på lite gamla kompisar från förr och skolan och så vidare, men aldrig något problem. En bra tid där ute i några år som radiobilspolis i Täby då.
Blandade jobb?
Ja, det var helt fantastiskt. Fick ju allt ifrån rådjursolyckor till lägenhetsbråk till att meddela dödsfall från dag ett liksom, och dödsbud och sådär från dag ett. Otroligt utmanande.
Liksom. Så allt det här man gjorde på skolan...
Ja. Det kom i ett liksom.
Aha, det blev så. Ja, där är det bra att komma till ett sånt distrikt då, när man får göra liksom allt.
Men den reflektionen måste jag väl ändå säga att jag dragit sig lite efter. När jag var där ganska ung då, som jag var där ute, så blev jag ju kanske lite rastlös också då. Men så jag insåg väl inte då vilken bra skola det där ändå var med all polistjänsten och så vidare. Så jag hade ju lite, tycker jag så här, kanske efterhand lite bråttom iväg därifrån. Jag kanske skulle ha gjort något eller några år till.
Alltså, hur många år blev det där då?
2 år ungefär, knappt. Ja. Ja, ungefär 2 år.
Och vad var det som lockade då då? Vad sa rastlösheten i?
Ja, rastlösheten sa väl action.
Ja.
Och det är klart att det var jättemycket action ute i Täby. Det var ingen snack om det. Ja. Jag vet inte, så mycket biljakter som det var där ute, tänkte jag säga. Var ju inte in i stan så som jag trodde att det var i innerstan, och jag sökte mig in till piketen i Stockholm då.
Mm.
Och kom ju se in tidigt där, och det var ju möjligheten att jobba i grupp, fotbollskille liksom, och jobba tillsammans med i grupp och van att foga sig i gruppsammanhang och jobba tillsammans liksom. Det var väl det som lockade. Och sen ska man inte sticka under stol med den här vad ska jag säga, glorifieringen kring insatspolisen förstås var ju med i det också. Att jag vill ju vara med där det verkligen hände och det är spännande liksom.
Vad krävdes av en, vad var det för uttagning på den tiden? Kommer du ihåg? Var det lite springa och lyfta?
Ja, det började ju bli ett tag sedan. Jag tror att det var 95 eller någonting sånt där.
Så det är länge sedan.
Ja, men jo, det var det. Och jag minns det som så att det var ganska tuffa tester. Det är klart att det var de här fystesterna, de traditionella alltifrån som påminner lite grann om när man sökte till militär, alltså värnplikten, lumpen. Basala styrketester och uthållighetstester. Fick prata med någon psykolog och sen så var det så kallad Halloween då, när man skulle ut i några dygn och testa sig under stress och press och hunger och så vidare.
Och det som...
Den var tuff, den var riktigt tuff, den kommer jag ihåg faktiskt. För det var inte riktigt, det är klart jag fysiskt var förberedd, men det hade inte så mycket min erfarenhet.
Och vad var det som var jobbigast? Vad sa du, Hell Week?
Hell Week, ja precis. Det var 4-5 dagar man gick ut och testades där i allehanda situationer. Det är klart att det var jobbigt att inte sova så mycket, jobbigt att bli stressad och testad hela tiden. Jag minns mycket väl när det hoppade fram en utav instruktörerna i sin Redman-dräkt, iklädd i en sån stor Vadera-dräkt, och så skulle de testa om jag var en fighter-person eller om jag var en flighter liksom, och drar ifrån. Jag visste ju inte hur jag funkar riktigt, men det är klart att det visade ju sig att jag var en fighter och gav mig in mot den här karate-världsmästaren iklädd i en i en jättedräkt liksom, och blev så tokförnedrad. Han bara tryckte ner mig i backen och förnedrade mig, tänkte jag säga. Total fysisk kontroll kan jag säga. Och det är ett minne som sitter kvar fortfarande idag. När jag, blev så, jag känner killen väldigt väl, så att
såg du att det var han när han kom ut eller?
Ja, jag vet. Jag visste vem då när han kom också.
Ja, du visste.
För detta Täby polis det också.
Okej, men då blev ni testade och satt i grupp. Var det på den tiden när man hade en piket i varje turlag, eller?
Nej, då var piketen en egen enhet.
Då var ni på Essingen, eller?
Nej, vi började på Kungsholmen. Fina gamla polishuset, högst upp där.
Just det.
I skitläckra lokaler. Men då var piketen Stockholmspiketen, helt enkelt.
Just det.
Och då var A-turspiketen då, som var två grupper i varje grupp. Då.
Just det, piketpolis. A-turspiketen var ju då, för er som inte känner till, det var ju en beryktad piketgrupp som hade då en historia bakom sig som kanske var både positiv och med en del mörka inslag. Men det var ändå beryktad när man sa A-turspiketen. Hur var det att kliva in då? Var en A-turspiketpolis?
Till att börja med ska jag väl säga extrem stolthet över att klara av de där testerna och få vara en del av den gruppen som jag hamnade i med extremt erfarna bara män, dessvärre, ska man säga.
Varför tror du att det var bara killar? Var det för att det var samma krav då på det?
Ja, jag tror att det var mycket beroende på de fysiska testerna, så kan jag säga. Och ja, det var bara män, och det var väl också så att kulturen tidigare också bara män, och det är väl klart att det är svårt att och slå sig in i en sån kultur. Mm. Och dessvärre hänger väl det där kvar fortfarande. Så. Men det var ett gäng. En 10-12 pers i gruppen. Några har varit med längre. Några lite nyare. Och i tiden då jag kom in var man ju på väg från det gamla till det nya, kan man väl säga. Just i övergången från att vara en del av turlagen ute på Södermalm och Norrmalm till att bli en renodlad enhet. Och det var precis ganska så nytt i de trakterna.
För jag har ju berättat tidigare, jag tyckte att jag gillade ju verkligen när man hade en piket i varje turlag. Ja. Man hade sin egen piket, man fick stryk av dem i bandy. Alltså man vann bandy men fick stryk på bandyplanen. Det var väldigt, för man kunde alltid ringa sin piketchef. Man fick en väldigt närhet till piketen, och sen blev det lite mer distanserat. Ja. Man visste inte vilka piketer som snurrade. Men jag tänkte, om vi berättar för lyssnarna då när ni var färdiga, vad var ni satta att göra? Vad var piketens uppgift då när ni var klara 95 och var ute och rullade här inne i Stockholm City? Vad var er uppgift då?
Det Den tydliga uppgiften egentligen var ju att vi skulle ingripa i så kallad farlig situation. Mm. Så, mot farlig person i farlig situation. Och det, vad är det egentligen? Ja, men det är egentligen att vara en typ av förstärkningsresurs till ordningspolisen som är ute på ett eller annat sätt. Mm. Det var så vi såg det och så vi enades om att vi skulle vara i den gruppen där vi var. Vi var ute mycket, vi rullade mycket, hade mycket kontakt med ordningspolisen. Ett bra samarbete fortsättningsvis även om vi var en separerad enhet. Och fanns med ute och var som en backup i de allra flesta situationerna. Och sen då när det dök upp särskilda situationer så skulle vi finnas nära till hands för att kunna hantera dem. Mm. Om det så var att egentligen biträda narkotikaspan för att slå in en dörr, snabbt komma till bevissäkring, eller om det så var en situation med beväpnade gärningsmän eller någonting i lägenhet. Mm. Eller stoppa bilar med tips och så vidare med om farlighet.
För jag tycker att ni blev bemötta när ni kom. Alltså min bild som ex-polis är ju en skeva buss. En mullrande skeva buss som glider ganska sakta in. Eller ibland kommer och så kommer det ut då. Ja. Stora grabbar. Ja. Hur tycker du att ni blev bemötta som polisgrupp när ni kom fram till jobb? Till exempel krogrelaterat och sådär. Hur kunde ni höra liksom, nu kommer piketen eller...
Ja, men det är väl klart. Det var väl alltså, bemöta från kollegorna med stor tacksamhet oftast, så ska jag säga, och en god liksom, feedback. Så att vi verkligen var den resursen som gav tryggheten i lite stökiga situationer. Men våra kunder, om man får kalla dem så, då, så var det ju mytbilden från förr, givetvis. Det hörde man ju. Nu kommer piketen. Vi kom ju stora... mullrande ja, skevor och Ford-bussar liksom, så målade bussar, och det väller ut 600 kilo vältränade killar liksom. Det är klart att det blir ju så, och det där är ju en fruktansvärd tyngd som kommer och som man måste också värdera hur man använder på det viset.
Jag kommer ihåg, det är lustigt, jag får upp en tanke nu som jag inte har tänkt på 15 år tror jag. Men nu kommer jag ihåg en av mina bästa minnen från piketarbete. Jag jobbade på rejvkommissionen civilt. Vi var en av krogarna. Det var inte alltid rejvfester såklart. Så då var vi inne i stan på krogarna. Och då var vi nere i källaren på något ställe. Och var i totalt underläge. Och vi hade noll kontakt med yttervärlden. För vi var som i en bunker. Och de här busarna omringade oss. Och vi skulle få spö helt enkelt. Liksom. Då är det en person i den här lokalen som har förstått att vi är poliser. Vi hade dragit batonger, expanderbar, men det var kört liksom. Han säger någonting och jag sa, få hit piketen liksom. Försvinner, jag har ingen aning om, och det är kaos. Och jag vet inte hur lång tid det tar. Men sen var det liksom som när havet öppnade sig, kanske, om det har hänt någon av Moses. Och så kommer de här 600 kilorna som du berättade. Jag har aldrig varit så nöjd att se kollegor. Alltså det var otroligt. Och att jag inte har tänkt på den här grejen på så många år är helt otroligt. Men där blev vi helt klart räddade. Och där är ju klassiskt sånt det behövdes. Sen ger det också, tycker jag, en okulärt bara att se sex stora poliser när det är så att säga fysiskt problem.
Nej, det är klart att de allra flesta situationer löstes ju på det sättet. Mm. Alltså särskilt om du är ute på stan och det kommer den typen av förstärkning. Liksom, det är klart att alla lugnar ner sig. Mm. Så man får ju gärna bilden av att det blev väldigt mycket våldsamma situationer. Nej, snarare tvärtom skulle jag säga, att det lugnar ner sig. Men det är klart att sen spårar det ju kanske vidare i vissa situationer givetvis. Och då var vi ju särskilt liksom utbildade och utrustade, så som man kallar det, för att klara av det också. Men det gav jäkligt mycket trygghet och stabilitet, tror jag, på det sättet som det användes då i början. Mm.
Hur var du, Stefan, som polis då i början på piketen? Hur var du då?
Jag var ju ung när jag kom dit. Mm. Alltså, det tror jag var i knappa 25. Så, och som vi var inne på tidigare, jag hade ju knappt förstått att jag hade blivit polis, och med allt vad det innebär egentligen, faktiskt, om man ska säga så, klä på sig en uniform och ett vapen på höften. Så hela den här resan kring värderingar och kring hur man behandlar andra och hur man är var väl inte helt landad då. Utan jag skulle säga att jag var jäkligt formbar och både såg upp till andra och tog efter andras beteenden ordentligt.
Om man skulle sätta dig idag då, Stefan, nästan 50 år, i den piketbussen med allt vad du har i ryggsäcken idag, skulle du vara en annan piketpolis då, eller?
Än vad jag var då? Ja, det tror jag nog att jag skulle vara. Men samtidigt så det är klart att jag har ju reflekterat över mig själv, hur jag var som ung polis och bristerna och tillgångarna som jag hade då också jämfört med vad jag har idag.
Mm.
Så det är klart, så stor skillnad tror jag inte att det skulle vara.
Nej.
Så kan man väl säga. Det är väl mycket av mina fördelar idag sitter ju kanske inte i det fysiska utan kanske snarare erfarenhetsbaserade idag. Då.
Just det.
Och det är väl mer att det är ju det där med hur hanterar du en fysisk situation och det är klart att vi hamnar i konflikter och emellanåt börjar man ju fundera på om vi orsakar dem själva.
Mm.
Alltså ärligt talat. Och jag orsakar dem själv. Och det finns det väl ett antal situationer som man så här tänker efter att man kunde ha hanterat på annat sätt.
Mm.
Och det är klart idag är jag inte dugg intresserad av att hamna i de situationerna. Hantera dem på helt andra sätt.
Nej, och det är bara klassiskt. Jag menar, jag har haft en gäst från Haparanda där... Kanske man jobbar på ett annat sätt än om man jobbar på piketen i Stockholm. Man har 5 stycken som man kan jobba på ett helt annat.
Precis, men generellt sett så det som jag sa när jag kom dit ung typ på A-turspiketen där, det är ju 10-12 fantastiska människor med sjukt mycket erfarenhet och allihopa hade ju värderingarna på plats.
Mm.
Sen det som är intressant att analysera, det är ju hur grupper fattar beslut och hur man beter sig i grupp och hur stark man är och så vidare. Det här är sjukt kompetenta individer som vågar påstå en och en och även i grupp. Och jag har fortfarande extremt stor respekt för precis allihopa och även en god relation till de flesta. Eller en god relation till allihopa men en nära relation till allihopa eller flera av dem fortfarande. Liksom.
Ja, men för jag kan tänka mig det, för det blir så när man sitter länge i en buss med folk eller i en radiobil såklart, så till slut så slutar man ju prata om polisiära grejer. Det blir ju både högt och lågt.
Ja. Nej, men man delar ju hela sitt liv med varandra, precis som man gör i en radiobil, fast då med flera oftast. Det är ju långt ifrån bara yrkesrelaterat som vi pratar om under den här tiden. Man kommer ju in på varandra på djupet ordentligt. Och jag tror att också det är en av framgångsfaktorerna, att man kommer in på djupet och skapar den här lojaliteten för varandra som man ändå måste säga är vinsterna för piketen och sedermera också styrkan som jag var på.
Mm.
Att man kommer varandra in på livet och bygger upp någonting som betyder mer än bara ett jobb för varandra. Och det är där säkerheten ligger, att man vågar stå upp för varandra.
Mm.
För ytterst handlar det om att kliva in i en situation och skydda varandra. Det handlar om liv och död. Och det är ju inte bara på piketen eller styrkan. Det är ju polisjobbet i ett nötskal.
Exakt.
På något sätt.
Hur länge blev du kvar på piketen då?
10 år ungefär.
Ja, det blev 10
år. 2005-2006 så valde jag att kliva vidare därifrån.
Och då vet jag att du sökte nationella insatsstyrkan.
Mm. Mm. Det var ett stort steg kan jag säga. Det var inte, på den tiden var det inte helt solklart att man tog steget från en konkurrerande verksamhet som det, man kan säga att det var lite grann då. Även om det egentligen då var helt skilda arbetsuppgifter som man jobbade. För man jobbade ju separerat och egentligen mot, det var ju steget från att det går mot en insatspolis som var väldigt operativ och lokal till att gå till en nationell styrka som jobbar med egentligen extrema situationer. Kallade det antiterrorenhet men också extrema situationer, oftast isolerade situationer.
Just det. Som kanske exempelvis en flygkapning eller något som är mer extremt. När jag såg det här utifrån, den här styrkan, dels så hörde man ju då att det skulle skapas en här styrka. Det var ju oerhört mycket rykten som florerade. Det som hände lite grann, det här är bara min egen bild, bara ut mitt eget perspektiv. Vad som hände var ju det att piketen var ju top of the line. Det var ju liksom spitsenklasse, det vi hade insatsmässigt. Nu skulle det då komma någonting som skulle vara nationellt, antiterror, ännu inom situationstecken då lite coolare än piketen. Och det här skapade lite oro i piketleden liksom, vilka, och också som man märkte, de som rekryterades till nationella insatsstyrkan var inte de bulkigaste, största som man trodde, utan tvärtom, kanske den där killen där och sådär. Och det blev liksom en liten konstig stämning där, piketstyrkan lite grann. Det har säkert lagt sig kanske, men i början i alla fall uppfattade jag det lite så.
Jag tror, du har ju helt rätt i analysen. Så jag analyserar också lite så. Uh-huh. Och jag tror att det var det som gjorde att nu, om man tänker så här, nu är vi 2020. Jag tror att här har man gjort en resa på 30 år sedan nationella insatsstyrkan bildades i början på 90-talet. Det är klart att det har tagit sin lilla tid, men nu har man ju närmat sig och fått en förståelse och förtroende och samarbetar på ett helt annat sätt än vad det var då. Det är klart att det var ju både konkurrens som på alla plan på det viset. Det var det fortfarande 2005-2006 där jag tog det steget, vilket gjorde att det var nog i praktiken ingen stor grej, men för mig blev det lite grann. Jag hade ju mitt hjärta i piketen liksom, och med mina allierade, om man får säga så. Sen helt plötsligt så väljer jag att vända blad och titta på vad det är där. Och i min värld så var det okontroversiellt, men samtidigt var jag rädd för vem blir jag här nu som tar det här steget liksom. Och vad händer om inte jag klarar de här testerna?
Precis, ja. Vi pratade om tester för att komma till piketen. Hur tog man sig in till nationella insatsstyrkan?
Jag minns det som en lång process. Jag kan inte riktigt svara för hur den är idag, men jag tror att den påminner mycket om så som det var då. Där man egentligen, precis som piketen, jobbar väldigt mycket med de fysiska delarna först. Och det är inte bara tester kring styrka, snabbhet, uthållighet och sådana delar, utan är också där man går igenom kroppen, vad man har för uppbyggnad rent fysiskt, och sen vad har du för skador med dig, för förslitningar, och vad har du för potential att verka över tid.
Så det var väldigt noga?
Ja, noga. Väldigt, väldigt noga. Fysiskt kom jag ihåg på den tiden. Och jag var ju fotbollsspelare. Hade bra fysiska förutsättningar. Jag spelade på hygglig nivå och hade bra fysiska förutsättningar. Men var samtidigt 35 år gammal, började bli sliten i knän och sådär. Så att jag var nog en gränspuck mycket på grund av det då. Men jag tog mig igenom, fick en stämpel och fick gå vidare egentligen. Fysiskt, medicinskt. Så det vi pratar om nu, det är ju en jäkligt liten del av polistjänsten, så ska man vara medveten om. Sen att den råkar vara väldigt fysisk och kanske till viss del mytomspunnen också, så kan man väl säga, som gör att den varumärket är ganska starkt för de här delarna.
Just det.
Men det är ingenting som är bättre eller sämre, men det blir ju lätt så där, och då blir det ju en tävling igen. Anledningen till att jag sökte piketen givetvis var att jag ville tävla och utmana mig själv, tävla. Och det handlar om lite status möjligen, att jag har klarat av missan och kommit in på en specialenhet. Det var annat faktiskt kring det vi pratar om nu, men när jag sökte till nationella insatsstyrkan, då hade jag nog landat i det mesta, med den fina tiden i ryggen med piketen, att tänka efter vad är det jag vill göra, vad är det jag vill utveckla för någonting, och vad är det till för.
Vad var skillnaden sen då, att komma till styrkan och att komma till piketen? Vad händer när du kommer då till nationella insatsstyrkan? Vad blir din, du berättade att ni får utbildning och så blir någon form av Hell Week. Vilken var värst, var det piketen eller var det styrkans Hell Week?
Ur två perspektiv, det är svårt att säga det. Styrkan ser längre, tidsmässigt längre, dubbelt så lång ungefär. Så det är klart att det är en evighet. Man är ute på ett helt sjukt äventyrsscenario kan man säga. Och jag hade förmågan, tycker jag i alla fall, att reflektera lite mer när jag sökte till styrka. Jag minns det fortfarande som så, och jag sa det till en av mina bästa PGT-kollegor direkt efter. Fan, jag har varit ute på en sån jäkla äventyrsresa liksom. Och det var det ju, jag var helt slut fullständigt, både mentalt och fysiskt, men det var en 10 dagars skitcool tripp helt enkelt, där jag verkligen kände mig stark när jag gick ur. Och det beror ju förmodligen på att jag hade 15 års polistjänst i ryggen med skolan och var kanske inte fysiskt riktigt lika stark som när jag var 25 och sökte till piketen, men var betydligt starkare erfarenhetsmässigt och fallet liksom.
Och där utsattes du då såklart för saker som ni hade lärt er under er utbildning då. Dök upp någon Michelin-gubbe?
Ja, men det är klart att det var väl liknande tester på det viset också. Och det paddlades konstiga båtar över våra största sjöar i Sverige och så vidare. Det var väldigt, väldigt tuff resa så kan man säga. Mm. Och det var det på alla sätt och vis om man säger så. Men den stora resan kom ju direkt efter när du väl är antagen och när du har slutat vara mallig. Då kom, efter att ha klarat testen och är antagen, det är då den tuffa utbildningen går igång.
Just det.
Det var ingen, alltså det ska jag väl säga, även om den är otroligt pedagogisk så är det en tuff utbildning över ett drygt halvår som man håller på med.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
För jag tänker att, som du sa, piketen ut och snurrar, väldigt operativa, ständigt till... När krogarna stänger så vet man att det kanske vi får jobba. Mm. Men man behöver inte jobba som polis för att veta att det inte sker till exempel flygkapningar eller kidnappningar eller vad det nu kan tänkas. Så det är ju också jag tänker den mentala biten att träna ganska hårt för någonting som kanske eventuellt inte kommer hända under den tiden du är på den här styrkan. Hur är det?
Det är klart att det är nu... Otrolig utmaning. Jag är väldigt tacksam att jag hade de 10 åren från piketen med ryggen. Fått ta med mig de erfarenheterna. Jag hade inte varit bra. Nu ska jag inte säga att jag var bra bättre än någon annan, för det var absolut inte. Men jag tycker att det funkade bra när jag kom dit. Och det mycket berodde på de erfarenheterna jag hade med mig sedan tidigare. Mm. Så kan jag säga. Och det är oerhört viktigt, och jag förespråkade på min tid att vi skulle jobba mycket och träna mycket praktiskt, om man säger så. Mm. Att vara ute, jobba mycket operativt för att få den erfarenheten på styrkans medlemmar på det viset. Mm. Givetvis i kombination med väldigt, väldigt intensifierad men optimerad träning, alltså där man går in i de här detaljerna som man verkligen måste jobba med när man ytterst jobbar, att man ska ingripa mot en person som är villig att ta sig själv i jordelivet utan egentligen någon mer incitament än att bli martyr. Yes. Det är liksom det är en ganska svår, eller ganska, det är väl dagens underdrift ska jag säga. Mm. Det är en extremt svår situation som man måste ha tänkt igenom i varenda liten detalj om hur man ska komma, närma sig och ingripa, för det är verkligen på liv och död, och där krävs det ju ett system som fungerar.
Jag tänker att när man jobbar i en sån grupp som ska göra såna väldigt speciella ingripanden, lite exempel som du nämner kanske med terror och sådär, så måste man också ha väldigt speciella, alltså specialbefattningar i en grupp. För jag tänker att här finns det risk för att en kollega kanske blir skadad. Någon kanske måste vara oerhört kunnig på att ge första hjälpen och kanske lite mer än bara klassisk ABC. Att hålla tryck och sånt där. Det kan ju de flesta poliser. Men man kanske måste kunna, jag vet inte, sätta en nål eller... Hade man sånt också? Alltså.
Oh ja, det alla då... var ju generella insatspoliser, om man säger så, ska egentligen kunna hantera allehanda situationer i en generell insats, om man får säga så. Sen fanns det specialister, alla hade också en särskild specialitet, så som särskilda sjukvårdare. De som var särskilt utvalda och tränade på att arbeta med fordon, spårbunden trafik eller flygplan. Jag själv började jobba i dykgruppen, alltså i marin miljö. Specialister på att ingripa i marin miljö. Och däribland mycket fokus låg ju på att jobba med dykfrågor. Då, men det är även bordningsfrågor och stora fartyg och så vidare. Det jobbade jag under en lång tid under min tid på Stöken.
Kontinuerlig utbildning hela tiden?
Ja. Och när grundutbildningen var klar så jag utbildade sig nästan till ett år direkt efter det i den här marina miljön. Framförallt dykutbildningar i Försvarsmaktens regi. Vi jobbade mycket med infiltrering och att jobba i marin miljö, att infiltrera på ett eller annat sätt. Då. Med dykning med slutna system där det inte bubblar för mycket.
Ja, just det, som att det syns helt enkelt. Det är en spännande inblick vi får här i styrkan. Jag kommer ihåg, jag körde faktiskt stand-up för Nationella insatsstyrkan för många år sedan där jag hade skrivit, jag vet inte exakt, men att det var vuxna män som var på kollo. Alltså som får klättra och dyka och göra grejer som alltså, unga killar gillar.
Leif G.W. Persson sa någon gång att det där var ett vuxendagis. Ja, men precis. Ja, det beror ju på vad man väljer att kalla det. Det är en helt fantastisk tid där man får chansen att utövas ett intresse, en hobby mot en livsviktig uppgift, så kan man väl säga.
Just
det. Sen får var och en vad man vill. Men alltså mitt perspektiv finns det liksom, utan den där kompetensen så har du inte alla försäkringar i dagens läge.
Men sen ska vi också säga så att vilken polisgrupp har inte en liten så, man skämtar ju om alla, hundförare, så trafikpoliser, de kallade jag någon gång för beväpnade lappliser, och det är inte heller så populärt. Så det är klart, och det har ju alltid funnits en jargong tycker jag bland polisen att man kan driva med de olika enheterna, och vi har ändå någon form av gemensam respekt för det vi gör. Men jag brukar alltid fråga min gäst om en speciell händelse som man har varit med om som polis och som på något sätt har gjort ett litet extra avtryck. Mm. Vad tänker du där?
Det är en svår fråga till att börja med, så kan man säga. Mm. För dels är det ju delar av det som vi har gjort som är svårt att liksom särskilja. Vad kan jag prata om? Vad ska jag prata om? Och vad ska jag delge? Och sen är det som så att jag sitter ju och sorterar allt som har skett i den här insatsvärlden för mig själv också nu. Jag sitter ju faktiskt och skriver ner så mycket som jag kommer ihåg. Mm. Om det sen blir en bok eller vad det kan bli. För att jag har extremt många speciella insatser mot speciella personer att delge. Liksom. Men det som jag tänker spontant på, som vi också pratade om när jag var kvar på styrkan med andra poliser om, och vi även var ute och föreläste lite grann mot andra myndigheter, och som vi använder även numera som en typ av liksom, hur jobbar man i stress? Liksom, så. Det var ju det, en händelse uppe i Umeå, jag kommer inte ihåg om det var 2007, 8, 9 någonting sånt där. Ja, det var nog närmare 2009, 10. Som är en av polisens värsta konfrontationer med buset, om man får kalla det så, då, utanför Loomis i Umeå. Det blev ganska medialt känt och det blev en ganska stor rättegång kring det där, och därför blev det ganska officiellt och kunde man prata om det också.
Och Loomis är då ett värdetransportföretag, va?
Precis, och det var ett värdetransportrån uppe i Umeå då, på polishögskolan i Umeås område faktiskt ligger det här.
Okay.
Värdedepån, och där det blev ett pågående rån innan vi ingrep, eller vi ingrep i ett pågående rån mot 4 riktigt tungt beväpnade gärningsmän med AK-4 och handgranater och så vidare, och det blev en extrem konfrontation där uppe, alltså där man sköt mot varann, och de sprängde sig även in i värdedepån med tunga sprängladdningar, och i det här så ingrep vi.
Och hur blev ni då tillkallade? Du jobbade då på Nationella insatsstyrkan?
Jajamän, det gjorde jag.
Och hur fick ni det här larmet, så att säga?
Ja, den är väldigt intressant och viktig att vi liksom pratar om. Jag var gruppchef på den tiden för den styrkan som sedermera skulle ingripa. Då. Och jag och insatsledaren, en god vän till mig, vi åkte upp till Span. Alltså RK-Span, som heter Rikskriminalens Span.
Just det.
Och de briefade oss kring ett rånärende. De hade följt en gruppering av Sveriges tyngsta rångrupperingar kan man säga. Mm. Som hade spelat lite spratt med dem kan man väl säga under en ganska lång tid. De var inte dumma. De la undan mobiltelefoner. De åkte ut i skogen och var väl medveten om att de var följda. Svårspanade helt enkelt. Mm. Och det enda de hade var att för några dagar sedan så hade de hyrt en hyrbil och så hade de åkt, jag tror att det var 130 mil ungefär.
Okay.
De hade tappat dem. Mm. Det enda vi visste var en hyrbil i Statoil eller någonstans hade de hyrt och så åkt 130 mil. Okej, okay, det var vad vi satt med. Så kan man säga, någonting är på gång säkert 130 mil härifrån. Eller rättare sagt 65 mil härifrån. Yes. De åkt framåt och tillbaka.
Mm.
Så la vi som en cirkel så här och då bör man titta på, ja, väldigt öppet, vad är det de ska ta för någonting? Ja, förmodligen en depå någonstans då, för det var något stort på gång liksom. Så vi tittar ju, vad är det 65 mil söderut Köpenhamn, ungefär upp norr Umeå, ungefär Oslo i sidled kanske, eller någonstans Stavanger eller något. Ganska svårt va?
Ja.
Så, och då började vi liksom sondera terrängen. Men det finns en stor depå uppe i Umeå. Egentligen var det inte mycket mer än det. Det sades, det fanns någon koppling till något företag. Någon av de här grabbarna hade någon liten koppling till något företag i närheten av den här depån.
Okay.
Så det var väldigt, väldigt luddigt. Nej, men vi måste chansa på något. Vi måste göra något. Så vi skickade upp en förstärkt grupp. Då. Jag tror att vi var 10 insatspoliser som åkte upp det. Från styrkan.
Mm.
Dit upp. Och span skulle komma efter. För att liksom, ja, vi har ju inte mer, men vi måste stanna i stan. Någonstans mitt i för att se vad som händer. Om vi kan plocka upp dem och så vidare.
Mm.
Så vi dundrade upp till Umeå med några insatsfordon och med en planläggning, ganska snabb planläggning en kväll. Så för det var bråttom upp kände vi. Mm. Det kan komma och ske precis när som helst.
Just det.
Så vi kommer upp där och egentligen bara installerar oss på morgonen därefter. Sätter ut, jag har en genomgång på morgonen med personalen. Vi enas om en taktik, en snabb taktik, fall något händer. Vi hinner inte mer än i stort sett sätta oss i bilarna och placera ut oss på det här ganska svåra området. Står dolt då med en 3-4 civila bilar runt om och vi har även några observatörer på avstånd som tittar på det här området. Och rätt vad det är så hör vi från en av observatörerna att nu kommer de. Helt oförhappande. Liksom. Shit.
Okay, wow.
Då dundrar det in 2 stycken bilar. Först en svart sedan och stannar vid en grind. Det här är ett gammalt militärområde där uppe. Jag tror I20. Någonting sånt. Så han stannar vid den här grinden och man ser, ja, observatören rapporterar ju att det är ju klädd overall, bylsigt beväpnad, kliver ut och står vaktpost. En röd van åker in till depån och uthoppar 3 personer och som tungt beväpnade och går mot det. Och då inledde vi vår insats. En utav de här delarna var ju att de får inte liksom komma in på det här stället för det finns så otroligt många olika situationer som kan ske.
Just det. Fanns det personal inne?
Ja, det fanns personal inne i den här.
Så det var en vanlig dag?
Det fanns alldeles för lite för att egentligen stänga ner det här i underrättelse innan. Då.
Just det.
Så det blev ju som en överraskning, men tack och lov så finns det god träning så vi framrycker ju snabbt mot det här, den här situationen då. Och jag som insatsleder hela det här tillsammans med en kille kommer först ner och lite från baksidan kan man säga så vi ser snett till vänster den här vaktposten så att säga och hamnar ju i tvivel om ska vi ingripa mot honom eller ska vi gå mot själva situationen där de är på väg att ta sig in. Nej, vi måste ner mot situationen där de är på väg att ta sig in för det är ju det som inte får hända. Liksom.
Mm.
Men det blir en halv halt och jag ser ju på en 50-70 meter hur han, när vi gör den här halvhalten i våran bil, hur den här vaktposten liksom vrider upp vapnet. Inte mot oss, men någon annanstans. Och då är det våran bil som är på gång in därifrån.
Just det.
Och det börjar skjutas. Det bara smäller, börjar smattra på där uppe. Då. Och jag har ingen aning om det är han som skjuter mot min personal som är på väg fram eller tvärtom så att säga. Men ganska så trygg var jag. Jag vet att de här hanterar det. De tre som kommer där, de kommer att hantera det. Så vi släpper, jag och min kollega Johan, och drar ner mot den andra bilen som har kört fram där. Och då hör vi en jättesmäll. Det bara toksmäller alltså. Och då är de på att sprängas in.
Okay.
Med en stor sprängladdning. Och då, ja, det är klart att då börjar man fundera på vad är det som händer i stort sett. Så, vårt system gjorde att de avbröt, så kan man säga, utan att gå in i mer detaljer än så.
Mm.
Och de försökte fly ur sin bil, som de här tre då, som sedermera hade blivit en fjärde också, som hade dragit sig tillbaka trots att han hade fått en av våra insatshundar i sidan. Han hade dödat hunden på vägen och han hade blivit skjuten med ganska många skott från polisen.
Träffade
med många skott. Men han hade ju tung skyddsväst och så vidare på sig. Så han överlevde ju tillbaka ryckningen till bilen.
Mm.
Så de här fyra, de hostar iväg i en något skadad bil, kan man säga, som vi hade påverkat från avstånd. Och då ingrep ju jag och min kollega mot den här bilen när de var på väg därifrån. Då. Och där blev det ytterligare en liten skottväxling, eftersom de vrider upp vapnen och börjar gå mot oss då också. Mm. Och det är en ganska extrem situation, eller ganska, det är en extrem situation.
Ja, men verkligen.
Och där avslutas den här situationen och vi egentligen samlas runt den här kontrollerade situationen där vi har den under kontroll. Och det som jag är mest imponerad av i hela den här händelsen, det är att vi påbörjar ju livräddning på den som är skjuten utav dem och räddar livet på honom där och då.
Just det.
Och
hur pass illa skadad var han?
Jag tror han skjuter med 10-12 skott.
Okej, okay. Och hur mycket hade penetrerat den här?
En hel del. Han hade dött på kort tid om inte våra sjukvårdare hade räddat livet på honom där. Det man ska vara medveten om är att det blev som en krigszon det här, vilket gjorde att räddningstjänst och ambulans ville inte ta sig in i området. Så det tog dryga 30 minuter innan stödjande polis kom, innan ambulans kom och innan räddningstjänsten kunde komma dit och biträda då, kan man säga. Och i bedömningen ska man vara medveten om att hela busgänget var så pass samordnade, så de hade skickat stulna bilar och börjat bränna utanför polisstationen i Umeå också utanför, så de hindrade utkommande poliser.
Just det, någon typ av diversion, ja. Liksom för att avleda. Ja.
Så att det var ju förstås så, ur ett högre ledningsperspektiv hade de ju svårt att göra bedömningarna. Nej, vad är det här för någonting egentligen? Så det tog sin lilla tid, vi var rätt isolerade där ute kan man säga. Så det var en lyckad insats därefter när det var liksom så kontrollerat, när räddningsdelen kom igång.
Mm.
När vi verkligen räddade livet på honom. För det var komplext så tillvida att de hade ju handgranater på sig och så vidare, som man måste ta i
beaktande. Jag tänker att när man... Jag har egentligen bara, förutom i värnplikten då såklart, men under min polisiära karriär så sköt man då sitt vapen. Jag hade ju också Walter i början och sen hade man ju Sig Sauer. Man stod och sköt och övningarna blev väl bättre när jag var på Säpo några år och sådär. Men man stod med sina kåpor och sen varierades de här övningarna lite med plocka isär och fixa och sådär. Men att höra liksom skottlossning utan kåpor i en situation där man får moteld. Hur reagerade du då? Hur reagerade din kropp?
Det är jätteintressant det du säger, för att om du skulle stå på en skjutbana och träna nu då, och vi skulle ta av skåporna, då börjar du tjuta öronen och så hör inte vi någonting. Hörseln på något sätt stängs ju av, så man har ju som någon form av osynlig hörselkåpor på sig när det börjar smälla runt omkring på det viset. Så det påverkas ju inte riktigt på det viset. Kroppen skyddar ju sig själv där i den stressen. Hörseln är väl det första som faller ifrån när man går upp i stresskonen, har jag hört.
Mm.
Och det är rätt så tydligt i det fallet. Och det som blir så tydligt i det här fallet också, det är ju att alla är ju, som vi var inne på, testade att agera i stress. Mm. Vilket ger en trygghet i hur man själv agerar, men också hur hela systemet agerar.
Mm.
Jag var helt trygg under hela den här resan, för det här är ju ett stort egentligen misslyckande att vi blir tvungna att skjuta mot varandra. Men vi gjorde en bra insats givet situationen. Vi kunde inte göra så jäkla mycket annat. Vi blev skjutna mot och var tvungna att verka tillbaka. Och det blev dessvärre lite skador både för oss och för motståndarna, om man får kalla det så. Så det är, inte, det är inget positivt i det hänseendet, men jag var så trygg att vi har varken gjort för mycket eller för lite.
Mm.
Och att ganska snabbt kunde jag få en överblick över att alla mår bra. Och,
vad hade ni för skador?
Det var hunden som blev
just det.
Dessvärre ihjälskjuten, vår insatshund, Kita. Och men det är ju lite samtidigt dens roll. Så hon var ju en hjälte i det fallet. För hon distraherade ju förmodligen den här gärningsmannen så att han inte lyckades träffa en av våra killar då, som var på väg fram.
Yes.
Men ganska snabbt var ju kontroll på hela gänget. Alla är ju i alla fall fysiskt fit for fight så att säga. Och vi samlar ihop oss och egentligen gör den inventeringen. Pulsen är ju hög, stressnivån är extremt hög, men alla fungerar rationellt, så kan man säga. Min falling down kom ju kanske lite senare.
Okay.
Någon gång när vi hade fått kontroll på allt det här och jag började gå runt och se, personellt har vi inga direkta skador, men materiellt då, för något hunden ligger döda, ja absolut, men titta på bilarna och då ser jag att en av bilarna har ett skotthål rätt i passagerar huvudhöjd på passagerarvindrutan på en av våra bilar.
Okej. Okay.
Och där kom jag så väl ihåg. Jag fick en jätteklump i magen liksom. Och bara shit. Det var han som var min ställföreträdande då. En mycket god vän till mig som jag hade gått grundkursen ihop med och så vidare. Fan, hur skulle jag hantera det? Jag tror ansvar här. Hur skulle jag meddela om något hade gått snett här? Så liksom. Vad tog den här kulan vägen? Så jag kommer så väl ihåg i min stress hur jag tänkte det. Så.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Runt för mig själv, för andra var samlade på ett annat ställe. Jag gick runt där och var bra knäckt. Och så går jag in i bilen och letar och var någonstans här har kulan tagit vägen liksom, i bilen. Hittar inte det. Har du gått in en kula genom rutan borde den ju ligga någonstans i baksätet.
Ja, minst när du
splittrat upp inredningen på något sätt liksom. Märkligt, jag fick inte riktigt ihop det där. Det är jättekonstigt. Jag gick och frågade dem som satt i bilen. Fan, jag är ju nästan blivit skjutna. Ja, det är jätteläskigt. Ungefär så. Så satt vi och pratade om det där länge liksom. Till slut så... Ja, men minnesbilderna började pusslas ihop. Men det är ju så att när han har vridit upp den här vaktposten med vapnet därifrån, då har ju någon inifrån bilen skjutit igenom rutan, eftersom det inte var en sån här ballistisk bil, utan det var en vanlig bil. Alltså man kan skjuta den. Så han har ju alltså verkat instinktivt inifrån bilen mot gärningsmannen.
Så det var inte...
Det var ju polisen som har skjutit mot den här busen då som sköt. Så det var ju inte så som jag befarade. Men där märkte man vad som stressar en egentligen.
Mm, mm.
Så otroligt tränad i att hantera själva situationen. Men när det väl kommer in sen kring personerna bakom och vad kunde ha hänt. Liksom, ja.
Jag tänker det är en sak att verka liksom... och ta emot order, ni tre, ni åker fram, ni gör det. Men du är ju i här läget också befäl. Och ska liksom sortera och... Vi pratade om att jag inte såg de här farorna på mitt DMT-test. Men du måste ju uppenbarligen då ha sett de här farorna. Hur kände du dig som ordergivare i det här? Fungerade hjärnan i den här stressen?
Det gör den ju. Och det som är så bra att vara en sån samordnad grupp, dels så känner du och vet hur de ska agera.
Mm.
Sen är det som så att med den, jag tror ändå den tryggheten jag hade med mig i de liknande situationer, även om det inte har varit så extrema som tidigare.
Mm.
Så det var ju att låt det bara gå. Så förlita sig på den självorganisationen som sker.
Just.
Och inte göra den klassiska ordergivningen i den snabba situationen.
Mm.
Utan det är sen egentligen när allting lugnar ner sig. Det är då man måste försöka sortera upp det och stötta andra att gå vidare längre fram.
Just det.
Så där är man duktig på styrkan. Mm. Så kan man säga. Där är man duktig i den typen av liksom tjänst. För att man förlitar sig på att alla tar rätt beslut. Den som ser situationen handlar rätt. Liksom, så. Och istället för att peta i detaljerna. Liksom.
Hur togs ni om hand sen då efter det här? För det här är ju en väldigt extrem situation som ni precis har varit med om. Vad händer efter en sån här? När allting, när ambulanserna har kommit fram och när ni kan åka tillbaka, antar jag, typ Umeå polisstation kanske.
Ja,
och,
ja, precis.
Och liksom packar ur er själva och sätter er i något rum någonstans. Vad händer då?
Ja, det är faktiskt en väldigt viktig del det där. För att direkt, som jag sa, det blev som ett stando liksom.
Mm.
Man visste ju inte, det tog tid.
Mm.
Så vi hann ju liksom samla ihop oss och liksom klappa om varandra. Det här gick trots allt rätt bra. Konstigt att vi ska behöva hamna i de här situationerna. Men tur att vi gör som vi har lärt oss ungefär så.
Mm.
Sen kommer den lite mer konstiga situationen när man kommer in till polisstationen efter, och i sådana här situationer så måste man ju utredas vad är det som har hänt.
Mm, mm.
Det har utövats liksom extremt våld mot varandra genom att man skjutit på det. Så då är det ju som så det fungerar. Man blir avplockat sitt tjänstevapen helt enkelt, det man har verkat med, och man förhörs snabbt, direkt, enskilt av interna utredningar. Som har setts alltså under utredningen, och det här är en ganska konstig situation.
Mm.
Men förstås så måste det fungera på det viset, för att det kan ju faktiskt vara så att det har begåtts något fel från polisens sida också. Då.
Mm. Mm.
Så det är när vi kommer in så blir vi ju separerade och förhörda utav förvisso otroligt proffsiga kollegor, men det blir kollegor som hör kollegor, och man blir kriminaltekniker, alltså polisen tar hand om polisens vapen för att göra tester och så vidare. Mm. Och jag blev hörd både en och två och tre gånger under kvällen som ansvarig för det här. Och det är klart att där och då i den stressen som man är, känner man sig lite anklagad.
Mm.
Det är klart. Men med både där förstås och även framförallt efterhand med distans förstår man ju varför också. Vi var nog allihopa, tror jag, väldigt, väldigt trygga i situationen trots allt, även om det känns konstigt.
Mm.
Det var så solklart vad vi gjorde och varför, så att säga.
Men sen åkte ni tillbaks till Stockholm och styrkans lokaler, och blev någon debriefing eller genomgång liksom för er utan att, så att säga, bli förhörda? Utan...
Ja, men så blev det. Det blev det redan tidigare. Det ska Umeå polisen i det här fallet ha all heder, och han som var kommenderingschef var en god vän till mig som hade jobbat med på piketen också. Mm. Så vi kände varandra väl. De tog hand om oss redan där med att börja ventilera problematiken som man kan ha med en mental. Sen kom ju styrkans chef, han åkte upp givetvis direkt och tog hand om oss, så att säga, på det bästa sätt man kan göra rent medmänskligt redan där då. Sen rullar vi förstås hem och sen kommer systemet igång där man jobbar både individuellt och med gruppdebriefing helt enkelt.
Mm.
Och det här är ju då 2009-10, jag kommer inte exakt ihåg när, men det är ju 10 år sedan lite drygt nu då. Och redan, eller då fungerade det här bra. Det fungerar sannolikt betydligt ännu bättre idag också. Mm. Men vi får ju psykologhjälp, hjälp av polis, präster och även internt.
Mm.
Det finns på styrkan, så finns det flera utbildade debriefinghandledare.
Är det färdigt bearbetat hos dig?
Inte fullt skulle jag vilja säga, och det vore fel att säga, och det är nog kanske inte bara den här händelsen som jag sa. Det finns många, många, många olika händelser som man skulle kunna prata om, och det är klart att vi ligger inne med, det vore fel av poliser att säga som har varit med om de situationer som jag har varit med om under resans gång och säga att man inte påverkar det.
Mm.
Det är klart som bara den att jag skulle själv diagnostisera mig på någon form av, klart att jag har någon typ av PTSD i mig, men kontrollerbar.
Just det.
Om man får kalla det så. Då.
Det fungerar.
Och det är väl en av diagnoserna. Sen kanske finns några fler också då, som kanske...
Precis. Vad kommer du ihåg, vad blev det för straff då? Det måste ju ha blivit en rättegång givetvis.
Ja, men det blev det. De åkte, jag tror var, jag kan inte säga exakt hur många, men många år för grovt rån.
Mm.
Jag tror att det blev... Om inte jag minns fel så var det, blev det inte mordförsök på dem, vilket är helt otroligt egentligen, utan det blev någon form av vållande försökte ju grovt vållande eller någonting sånt där. Jag minns inte riktigt, men grovt rån åkte de på och var borta många år.
Okej, ja, det där kan man ju tycka att man kan känna att det borde finnas någon form av uppsåt när man riktar vapen mot en polis till exempel.
Ja. Ja. Ja, kriminalteknikerna hade nog lite att göra, de skulle dra sin tråd om kulbanan.
Ja, jag förstår det. Oerhört spännande, dels den specifika händelsen som ju är unik. Men jag tänker att man ska liksom sätta sig och börja, eller sätta sig ska man säga, men man ska liksom börja träna igen för en ny sån här.
Mm. Mm.
Det är ju också lite för, jag menar, man borde ju vara lite så, oh shit nu. Hur är det att sätta sig upp på hästryggen igen där då?
Ja, jag känner inte så, och det känner jag verkligen inte så bland hela gänget liksom, att nej. Nu växlar vi inte om, utan snarare tvärtom. Så vi ska vara medvetna om att man vill ju absolut inte hamna i den här typen av konfrontation. Så det är klart att man gör ju sin analys efteråt. Liksom. Vad kunde vi ha gjort bättre? Mm. Och vad hade vi kontroll på? Vad hade vi inte kontroll på? Och liksom, jobba igenom som är ganska självrannsakande. Nu var det väl så att vi kunde kanske inte agerat på så mycket annorlunda sätt, men man kan ju fundera lite grann på hur bedriver man sin skjututbildning och så vidare. Och det gav påverkan, utan att gå in i detalj på den här konfrontationen, gav påverkan på hur vi fortsatt bedrev skjututbildningen till exempel.
Så. Ja, man säger att det är så man lär sig av eventuella misstag, och vi människor är ju sällan perfekta. Nej, och visst, det är klart att man kan rätta till saker och ting. Men hur kommer det så då? Det verkar som att du har haft ett oerhört intressant polisliv. Varför hoppar man av polisyrket och gör någonting annat?
Intressant fråga, och skitsvår att svara på egentligen. Jag kan bara koka ner till att det är någon form av nyfikenhet och rastlöshet i mig själv. Att vilja testa mig i någonting som jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Mm. Ungefär så.
Är det samma nyfikenhet som ledde dig till styrkan?
Ja, jag tror det. Ja. Jag tror faktiskt det. Det är, och så utmaningarna. Jag vågar påstå att jag är ganska modig liksom, att testa nya saker. Klokt eller oklokt i det här fallet, det vet jag inte. Nu börjar vi få bra snurr på det vi håller på med, om man säger så. Men det är klart att det var ett tufft liv att hoppa av. Efter 25 år har jag gjort sådana saker som jag har berättat om. Och jag gjorde det med trygghet. Jag kunde precis allting. Helt plötsligt ska jag ge mig ut och försöka driva någon form av affär på det som jag gör. Det är klart att det var ju svårt och är svårt fortfarande. Och sådär. Men det är nyfikenheten, tror jag, och rastlösheten. Att jag vill få utveckla saker och ting så. Men det är väl det enkla svaret.
Vad saknar du mest av polisyrket?
Ja, vad saknar jag mest? Det är... det låter högtravande. De fina människorna faktiskt. Alltså kollegorna runt omkring. Mm. Det är så sjukt stabila människor inom poliskåren runt omkring. Mm. Så man vet vad man har hela tiden.
Mm.
Faktiskt, det är som jag sa. Jag skulle lätt kunna säga sakna kicken, adrenalinet, förstår du, sådana här grejer. Men det är de här stabila människorna. Som är lättlästa, förutsägbara, stabila människorna.
Kollegorna helt enkelt. Jag brukar alltid runda av mig och fråga min kära gäst om polisfilm. Det är alltid lustigt att gå från den bistra verkligheten till det som då är lite mer lacho lajban. Men så är ju livet.
Ja.
Men kollar du bara SWAT-team-filmer?
Ja, särskilt nu när man drömmer sig tillbaks till det som var då. Uh-huh. Nej då, utan och det vore väl kul att säga om jag tittar bara på Heat hela tiden.
Ja, just det.
Nej, det gör jag inte. Men jag tycker om polisfilmer. Jag sa ju det tidigare här, att jag känner mig fortfarande mycket som polis. Det är säkert du med.
Jo, det finns absolut.
Ja, eller hur? Man är stolt över den där delen. Och det är klart, jag är ju fortfarande väldigt, väldigt polisintresserad. Så det är klart att jag följer ju, om det dyker upp någon polisserie. Eller, jag kan se gärna svenska polisfilmer. Och, igenkänningen är lite kul så där. Jag väljer att se dem som kul filmer. Jag bryr mig inte så mycket om de är realistiska eller inte. Jag gillar dem skarpt.
Är det någon film du gillar extra mycket eller serien?
Alltså, just nu har jag tittat igenom Hamilton-serien.
Mm.
Många säger att det där var bara skit. Jag tyckte att den var bra.
Aha, jag gillar den skarpt. Jag har faktiskt inte sett den, så då ska jag kika också.
Nej, men det tycker jag var en ny touch på det. En ung Hamilton liksom. Mm. Och lite mer introvert kanske, och lite Persbrandt.
Ja.
Nej, jag tyckte den var skitbra faktiskt. Ja, sen tittar jag på Kalifat för tillfället också.
Ja, den är inte heller sett. Mycket att ta igen nu.
Ja, men det är lite sånt, så det kan jag rekommendera. De där tycker jag, Kalifat har bara börjat med, men ja, jag tycker den är intressant på många sätt förstås. Då.
Spännande. Mm. Stort tack Stefan. Mm. Jag bugar och bockar, och kul att vi fick till det här. Och man kan ju faktiskt se dig, även om man kan göra det på SVT Play fortfarande.
Jag vet inte, jag tror det.
Men det gick tidigare i alla fall i höstas en serie som heter Tjuv och polis.
Mm.
Där två tidigare gäster i Snutsnack, Anna Jinghede och Lena Ljungdahl, var med också. Där ni försökte fånga låtsaskriminella, men som visar kanske ändå lite på hur polisarbete bedrivs. Stort tack!
Tack själv, jättekul att vara.
Tack, ännu ett avsnitt av Snutsnack är över. Men vi är tillbaks, om vi överlever pandemin, så hörs vi i nästa vecka. Ha det fint, hej då!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.